Man använde så kallade semesterblandningar. Det blev väldigt populärt. Man blandade flera växtskyddsmedel i spruttanken och körde delvis i förebyggande syfte.
Välkommen till Bayer Agropod och avsnitt nummer 19. Idag ska vi tillsammans med Hans Hagenvall fortsätta att gå igenom den svenska växtskyddsanvändningen i vår miniserie. Vi hälsar dig välkommen tillbaks, Hans.
Tackar, tackar.
Du är ju teknikagronom och har jobbat med ungefär det mesta man kan jobba med på den svenska växtskyddsarenan. Och för en noggrannare presentation så kan den som är intresserad lyssna på avsnitt 1 här, där vi tillsammans då tog oss fram till 70-talet från romartiden. Så det var en ganska lång epok som vi komprimerade till ett avsnitt. Idag har vi en betydligt kortare epok att gå igenom, men vi har fortfarande mycket som vi ska ta upp. Och dagens avsnitt tar då avstamp på 80-talet. Och vad kan man då säga om växtskyddets utveckling bland juppinallar och börshajar som vi minns från denna tid?
Ja, nya ogräsmedel kom till. Exempel på det är metazaklor, pendimetalin, cetoxidim, klorsulfuron, metsulfuronmetyl, tribunuronmetyl, tifensulfuronmetyl. Och de fyra sistnämnda, de är så kallade lågdosmedel. Det vill säga medel som bara används i några gram per hektar. Och det var en stor förändring jämfört med tidigare kilo eller liter per hektar. Och exempel på insektsmedel som kom då, pyretroiderna, som nästan helt tog över. Långt senare skulle vi få problem med resistens, alltså motståndskraft hos skadeinsekterna med dessa medel. Exempel på svampmedel som kom på 80-talet var metalaxyl, propikonazol, fenpropimorf, karbendazim, prokloras.
Och vi ska ju redan nu också flagga för att vi kommer återkomma till lågdosmedlen som du har nämnt där i nästa avsnitt. Där vi kommer att nämna lyckan och lättnaden hos en aningen oväntad part vid lanseringen av lågdosmedel. I övrigt så var 1980-talet här ett decennium då veteskördarna ökade ordentligt om man tittar på en historisk utveckling av hektarskördarna. Och det gällde så gott som hela landet där man odlar höstvete. Och det här var då innan vi nådde en något mer utplanande nivå där vi sedan har befunnit oss under en ganska lång tid. Hade växtskyddet en roll att spela här i den ökningen man såg av veteskördarna?
Ja, det hade det definitivt. Inom lantbruket så fick vi så kallade 10-tonklubbar. Och det var ett försök att med kunskapsintensiv odling och stora insatser av växtskydd och växtnäring producera minst 10 ton höstvete per hektar. En väldigt hög skörd för den tiden. Plansprutning var en del i den programmerade odlingen. Man använde så kallade semesterblandningar. Det blev väldigt populärt. Man blandade flera växtskyddsmedel i spruttanken och körde delvis i förebyggande syfte. Och kunde kanske i bästa fall därefter unna sig lite ledighet.
Ledighet är ju något som förvisso inte lantbrukare alltid vet vad det är. Men midsommarblandningen kan ju på det viset vara praktisk och bekväm. Samtidigt som den är besvärlig ur ett IPM-perspektiv. Men fick de här intensiva strategierna någon följd i regleringen av den praktiska användningen sen?
Ja, det kom ju också en reaktion inom politik och en direkt reglering av växtskyddets nationella handlingsprogram och halveringsmål. Det infördes ett system för frivillig funktionstest av lantbrukssprutor. För nya sprutor ställdes det krav på obligatorisk typprovning och typgodkännande. Men det systemet avvecklades redan efter något år. Man kan nog påstå att reglering av växtskyddet exploderade i Sverige under 80-talet. I mångt och mycket likt det vi fått inom hela EU under 2000-talet. Kemikalieinspektionen blev ny myndighet och ersatte bland annat produktkontrollbyrån, produktkontrollnämnden inom Naturvårdsverket. Ansvaret för reglering av spridning av växtskyddsmedel, det fick Naturvårdsverket behålla.
Så om 80-talet då kan sammanfattas som en explosion av regelverk, vad hade vi oss att vänta under 90-talet som följde? Jag tänker att 90-talet förknippas ju kanske inte med intensiva strategier om man ser tillbaks på det nu, vilket 80-talet snarare gjorde då. Utan under 90-talet hade vi väl en mer återhållsam strategi som var en stor del av omställning 90. Men vad kan vi mer säga om utvecklingen under 90-talet?
Ja, vi fick ju en del nya ogräsmedel till exempel. Prosulfocarb, fenoxaprop, isoproteron plus diflufenican, glufosatammonium och fluoxypyr. Och exempel på insektsmedel var lambda-cyhalotrin. I Sverige hade vi omställning 90 som syftade till att jordbruksmark varaktigt skulle tas ur produktion. Som tur var, får vi säga, för det svenska jordbruket ändrades den politiken i och med det svenska EU-medlemskapet 1995. Det kom ytterligare nationella handlingsprogram med krav på halvering av användningen av kemiska växtskyddsmedel. Växtskyddsmedel i vatten uppmärksammas och hanteras.
Jag tänker att i Sverige har ju lantbruket ganska framgångsrikt, får man säga, undvikit hårdare regleringar och krav genom att tidigt angripa problemområden med förbättringsåtgärder som sker på frivillig basis. Ett exempel på det här är ju Greppa näringen som de flesta lantbrukare har stött på. Och här nämnde du att Säkert växtskydd startades under 90-talet där man har samma approach. Och även Säkert växtskydd, det finns ju i allra högsta grad kvar även idag. Hade man någon aning då, tror du, om att man visste hur länge det skulle fortsätta vara aktivt?
Ja, alltså när man startade kampanjen på 90-talet, Säkert växtskydd, då var det för att lantbruket skulle slippa vissa mycket detaljerade regleringar av växtskyddet. Och som motprestation då så erbjöd sig lantbruket, främst då i form av LRF, att i samarbete med myndigheter och organisationer informera om korrekt och säker användning av växtskyddsmedel. Och den kampanjen pågår ju fortfarande. Det var väl kanske inte många som trodde det just då, att det skulle finnas kvar i över 25 år. Men ja, det är svårt att säga vad man tänkte då. Det var flera andra projekt som till exempel Odling i balans som startades. Det var grundtanken att praktiska lantbrukare skulle kunna bidra och visa vägen till en hållbar produktion. Växtskyddsföretagens branschförening, som då hette IVT, idag Svenskt växtskydd, gav visst ekonomiskt stöd i starten.
Men du Hans, du gjorde ju ett karriärbyte under 90-talet här, där du gick från att vara statskonsulent på SLU till att börja på Hardy under 1996. Vad hände under 90-talet hos en tillverkare av växtskyddssprutor?
Ja, spruttekniken utvecklades under 90-talet. Risken för vindavdrift uppmärksammades mycket och den hanterades också. Bland annat med hjälp av sprutning med luftassistans och andra tekniker.
Och luftassistansen var en värdefull uppfinning i jakten på förbättrad sprutteknik. Det får vi nog ändå konstatera. Men en annan, kanske en aning mer low-tech, men ändå enkel lösning som uppnådde ett snarlikt syfte, det var släpduken. Trots att den har haft många år på sig så har den inte nått alls samma genombrott. Och vi diskuterade lite tidigare vad man kunde tro att det kan bero på. Vill du återge det?
Ja, det finns säkert flera förklaringar till det. En förklaring är att släpduken ställde lite speciella krav på bomstabilitet och på bomens infällning. Så den passade inte så direkt kanske att montera på vilka sprutor som helst. Och det begränsade ju introduktionen. Men en annan sak var också att den inledningsvis så utvecklades den vid SLU, lantbruksteknik. Och sen togs det över av ett avknoppningsföretag. Men den där inledningen gjorde ju att alla tillverkare hade tillgång till samma information. Och som tillverkare vill man ju gärna ha någonting eget, ett försprång när det gäller utveckling av ny teknik. Om man nu ska bygga om sina maskiner kanske så att de passar ihop med den här nya tekniken. Så det finns ett antal förklaringar till varför det har blivit som det har.
Det var en bra utveckling på temat appliceringsteknik, och det är väl en faktor som fortsätter vara aktuell för framtiden också. Men om vi går tillbaka till tidslinjen som vi jobbar med, så kan vi nu då efter 90-talet konstatera att vi har en fortsatt ganska bred palett med preparat att jobba med. Vi har ett regelverk som är på plats, och vi jobbar förebyggande med frivilliga förbättringsåtgärder för att minska risken för avdrift till exempel ytterligare. Därtill har appliceringstekniken fått nya verktyg, till exempel med luftassistansen då, för att nå ännu bättre resultat. Kan man lite grann luta sig tillbaka nu och tänka att allt är frid och fröjd nu med alla inblandade parter här? Är vi liksom nöjda nu när vi rör oss in i det nya millenniumet?
Ja, nöjda blir vi nog aldrig. Myndigheter och politiker blir aldrig nöjda heller, i synnerhet. Svenska miljömål formulerades på 00-talet. Nya EU-regelverk tog form. Bland annat kom förordningen 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. Och dessutom kom direktivet 2009/128 EG om hållbar användning av växtskyddsmedel. Och de här båda regelverken har sedan dess påverkat godkännande och användning av växtskyddsmedel i Europa. I Sverige fick vi också höjd skatt på växtskyddsmedel. Miljöfrågorna var i fokus, och det var fortsatt uppmärksamhet för växtskyddsmedel i vatten.
Hur kunde man tänka sig att företagen som stod bakom de här produkterna navigerade på den nya politiska agendan när den sattes för växtskyddsmedel här? Var det så att man bedrev lobbyarbete på den europeiska marknaden, eller ansågs den kanske lite nu som då vara för liten för att lägga stor vikt vid den?
Ja, de tillverkande företagen då, oftast multinationella, de blev genom uppköp och samgående allt färre under andra hälften av 1900-talet och precis i början av 00-talet. Därefter så blev det lite mer stabilitet, men naturligtvis så bedrevs det informations- och påverkansarbete hela tiden. Växtskyddsföretagen breddade också sin verksamhet till att omfatta utsäde. Ja, det vill säga flera av växtskyddsföretagen, inte alla, gjorde så.
Men på tal om utsäde där, och som förhoppningsvis är friskt och har bra grobarhet och allt sådant, så nämnde du IPM här också. Det hade ju funnits sedan 70-talet, men det tog ny fart under 00-talet här.
Ja, integrerat växtskydd, det hade ju varit känt sedan 70-talet, men det började marknadsföras som en lösning på vissa problem.
För idag kan man väl kanske säga att vi har kommit så långt så att när man har ett problem i fält så börjar man med olika IPM-åtgärder, och därefter så avslutar man med växtskyddsmedel som liksom sista insatsen här på toppen av IPM-pyramiden. När man redan har byggt sin bas då med andra förebyggande åtgärder i tidigare steg. Skulle du säga att tillvägagångssättet har förändrats, så att det tidigare varit ett annat där man kanske istället började med att sätta in växtskyddsmedel som steg ett?
Nej, det var ungefär samma grundtanke från början. Det var bara det att man kom lite fortare fram till slutsteget kemiska växtskyddsmedel, eftersom alternativen inte var så många på den tiden. Ja, det kom ju också nya växtskyddsmedel för att hantera problem när IPM inte räckte. Men de nya växtskyddsmedlen var inte många, framförallt inte många nya verksamma substanser. I Sverige började vi också få problem med Kemikalieinspektionens långa handläggningstider för godkännande av produkter.
Och på tal om registrering av preparat, så i modern tid, eller relativt modern tid får vi säga, så registreras det många produkter som kanske egentligen inte tillför någonting nytt, utan är kopior av redan befintliga preparat som kan kallas för generiska preparat. Och det här gör att det kan se ut som att det tillkommer många nya produkter till marknaden, men utan att de egentligen förändrar läget på något sätt. Är det här en typ av registrering när man då tar in nya identiska produkter igen? Är det ett nytt fenomen, eller har det förekommit under tidigare årtionden också?
Jo, det har ju förekommit tidigare. Det är rena tillverkare av preparat där ett eventuellt patent har gått ut, så har det blivit flera tillverkare.
Och något annat här som också diskuteras när man pratar om registreringar i olika länder och olika växtskyddsportföljer eller verktygslådor att jobba med, som kan skilja en hel del mellan de olika nordiska länderna till exempel. Hur kommer det sig att det kan skilja så pass mycket mellan länder där vi tycker att förutsättningarna i övrigt kan vara ganska lika?
Ja, vi har ju EU-godkännande av de verksamma substanserna men nationellt godkännande av produkterna. Och åtminstone tidigare har man ansett att Danmark generellt prioriterar grundvattenfrågor, Sverige kanske ytvattenfrågor och Finland till viss del persistensfrågor, alltså nedbrytning i jord, i mark. Så det kan ju åstadkomma en viss skillnad mellan närliggande länder. Men sen är det ju också så att leverantörsföretagen, alltså de ansökande företagen, kan prioritera marknaderna olika. Det kan ju också påverka produktportföljerna i hög grad.
Tack för förtydligandet där, hur det fungerar och varför det kommer sig att vi kan ha olika preparat tillgängliga i olika länder här. Men när vi pratar om just politik eller den typen av frågor och regleringar som då blir allt omfattande under 80- och 90- och 00-talet, så är det en passande nog vad vi kommer att fördjupa oss i under nästa avsnitt, när du är välkommen tillbaka här, Hans. Och du har då valt att ge nästa avsnitt namnet Med tekniken och politiken in i framtiden. Vad kan vi lova våra lyssnare att vi kommer ta upp då?
Ja, vi kommer att tala om vad är det som skapat och skapar innovation och framsteg inom växtskyddet? Är det politik och reglering? Eller är det den tekniska utvecklingen? Svaret kommer i nästa avsnitt av vår podd.
Bra sammanfattat och en mycket bra cliffhanger också, Hans. Nu har vi alla något att se fram emot. Stort tack till dig för din medverkan idag.
Tackar, tackar.
Och tack även till dig som har lyssnat på detta avsnitt av Bayer Agro Podd. Vi är snart tillbaka med det sista avsnittet av vår miniserie om det svenska växtskyddets historia. Vi hörs då. Hej då!